Du är alltings mittpunkt och du är här och det är nog. För i dig har vi allt som vi behöver. Och du kallar oss in i din närvaro. Och din närvaro är allt vi behöver. Så Herre, låt vårt lyssnande, låt vårt fokus präglas av detta oerhörda. Hur du har ditt ansikte vänt till oss. Gå med oss Herre. Amen. Påminner lite grann om 25-årsjubileet här, känner jag. Får sitta här framme vid ett bord och ha en stol där det snart kommer att sitta någon mer. Och så får man sitta och fundera. Det blir inte mycket kalenderbitande idag, kan jag säga redan nu. Hoppas ingen blir besviken av det. Men vi har ju under 3 söndagar sen jubileet valt att predika utifrån 3 stycken, skulle man kunna säga, ledord som är centrala för oss i Johanneskyrkan. Andreas inledde veckan efter jubileet att tala om de djupa rötterna. Jag fortsatte sen veckan efter att tala om de vidsträckta grenarna. Och idag så ska vi tala om barmhärtighetens gemenskap. Om 2 veckor, den 10 oktober, så inleds en ny omgång av vår introkurs. Det är ett sätt att mer på djupet lära sig ytterligare om vad Johanneskyrkan är för gemenskap. En naturlig utgångspunkt i introkursen är att bekanta sig med vår församlingsordning. Jag tycker det är lite, alltså den har en speciell plats i mitt hjärta av den enkla anledningen, nej, av många anledningar som jag återkommer till sen. Men faktiskt så var den tryckta releasen av den här samma dag som jag avskildes som pastor i Johanneskyrkan. Så det var alltså i september 2015 som den tryckta releasen av den här var. Då talade Kalle Karlstein om och utifrån församlingsordningen. Nu efter 6 år så känner jag att jag är bemyndigad att hålla ett sånt samtal. Det är ju näst efter Bibeln den kanske mest lästa skriften i Johanneskyrkans gemenskap, eller borde i alla fall vara, kan jag tycka, även om den kanske inte är det. Men det är faktiskt, mer allvarligt, en verklig skatt. Och det inser jag ju fler gånger jag återvänder till vår församlingsordning, vilken rikedom som ryms och hur viktiga påminnelser om vad det innebär att vara församling tillsammans som finns i denna församlingsordning. Och bara att slå upp, eller bara kolla på framsidan, jag har den här, och sen slå upp den första sidan och mötas av den första meningen som lyder så här. Så här. Vi vill vara en plats där alla slags människor får möta Guds barmhärtighet. Stanna bara upp vid denna första mening. Att vara en plats där alla slags människor får möta Guds barmhärtighet. Visst blir man sugen på att fortsätta att läsa en sån text som börjar med de orden. Att vara en plats där alla människor får möta Guds barmhärtighet. Texten fortsätter. Denna barmhärtighet omfamnar oss förlorade söner och döttrar så att vi kan följa Jesus tillsammans i andens kraft mot det goda livet, för världens skull och till faderns ära. Det betyder att vi som församling inte är enskilda kristna som slutit oss samman, utan Gud låter församlingar bli till för att vi överhuvudtaget ska kunna vara kristna. Det är stora ord. Svindlande ord. Som vi gör rätt i att stanna upp och begrunda emellanåt. För de lär oss vilka vi är och vilka vi är kallade att vara. En plats där alla människor får möta Guds barmhärtighet. Idag så ska vi vandra genom 5 stycken oskiljbara nyckelord som vi vill ska prägla det vi gör och det vi är som församling. De 5 nyckelord som i församlingsordningen tillsammans tecknar bilden av vad det innebär att vara en plats där alla människor får möta Guds barmhärtighet. Och liksom den som går introkursen, den som alltså börjar den 10 oktober, alltså om 2 veckor. Den som går introkursen måste ju, som ni vet, klara slutprovet eller sluttentamen, som vi säger, för att slutligen sen antas som medlem i Johanneskyrkan. Det krävs förvisso bara 75% rätt av svaren. Men liksom de som går kursen måste klara det, så tänker jag att det nu är hög tid för min kära kollega Andreas att efter 2 år i denna gemenskap förhöras och se om han verkligen har de här 5 nyckelorden nära sitt hjärta och enkelt och ledigt kan redogöra för dem. Så välkommen fram, Andreas. Vi kan väl säga som så här att smekmånaden är över. Och för känsliga lyssnare så vill jag bara förtydliga att det här sista som jag har snurrat in mig på om sluttentamen och prov och sådana saker, vi har aldrig haft något sånt. Och vi kommer aldrig att ha. Man kommer aldrig att behöva klara ett test för att bli del av en gemenskap där alla människor ska kunna få möta Guds barmhärtighet. Men jag tyckte att det var en bra övergång till att jag skulle ta fram Andreas. Och nu har jag ju kraschat denna P3-övergång. Och nu slänger vi den på sophögen och så går vi vidare rakt in i det första nyckelordet som på ett tydligt sätt slår an tonen i vår församlingsordning. För där möts vi nämligen av rubriken barmhärtighet. Syndare som mött Jesus. Och innan jag släpper in dig, Andreas, så tänkte jag bara kort sätta det här i ett sammanhang. För det berättas ju i evangelierna om hur Jesus sökte sig till alla slags människor. Inte minst de marginaliserade och de som brottades med livet. Det berättas i Lukas evangelis 15 kapitel om hur alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus för att få höra honom. Men att fariseerna och de skriftlärda, den tidens religiösa etablissemang, förargade sig och sa att den mannen umgås med syndare och äter med dem. På ett liknande sätt så är vi i Johanneskyrkan en gemenskap av människor som har mött Guds barmhärtighet. I mötet med Jesus har vi anat Guds barmhärtighet. Och i ljuset av det mötet har vi insett att vi är alla syndare i beroende av Guds förlåtelse och förvandling i våra liv. Var och en. Barmhärtighetens gemenskap skulle därför lika gärna kunna kallas för de ofullkomligas gemenskap. För det är vad vi är. Ofullkomliga allihop. Och i kyrkans historia finns det allt för många exempel på hur den kristna kyrkan, hur enskilda församlingar istället har präglats av en hårdhet som bara ger utrymme för perfekta människor. Och det är vi smärtsamt medvetna om. Men vi vet också hur Jesus kom för att umgås just med de ofullkomliga. Sådana som jag och som du. För att rädda oss och ge oss nytt hopp. Och liksom Gud själv omfamnar oss förlorade söner och döttrar, så vill vi vara en församling av syndare som välkomnar andra syndare som söker Jesus. Men Andreas, första frågan nu då. Vad är det som är så bra med att hela tiden upprepa att vi är en församling av syndare? Har vi inte nog av dåligt samvete som det är?
Nej, vi behöver mer dåligt samvete. Jag ska berätta en historia, tänker jag. Jag tror att jag börjar med det. Jag har ju slitit upp under hösten min bakgrund som jazzmusiker. Jag tänkte att tvätta min smutsiga byk. Jag är fortfarande jazzmusiker, så det är omvändelse det handlar om. Jag gick en utbildning en gång, en folkhögskola i Skåne. Det var därför jag flyttade till Skåne en gång, i Skurup. Det finns en fantastisk folkhögskola som har en otroligt bra jazzutbildning. Och en av saker man får göra är att man får åka ut på turné, eller man får och får. De som går kurserna, både första och andra årskursen, man bokar sin egna turné och blir en del av utbildningen. Så jag sen går. Inkomsterna gick då till en lång studieresa till andra sidan Atlanten. Och det här året, det var första året jag gick då, så hade jag börjat spela med några, en handfull människor som jag kom väl bra överens med. Vi tyckte det var kul att spela ihop. Man spelar hela tiden. Om du har gått folkhögskola så vet jag att det man gör där, det gör man 24-7. Och så när jag började närma sig den här turnéveckan då, som man skulle boka, så föreslår de ändå, vi har ju ett band redan, men det är ju enkelt för oss. Vi kan ju bara börja boka och jobba med det material vi har. Absolut, så det låter jättekul. Det var bara det att ungefär en dag senare så kom det en trummis som gick i samma klass som mig och frågade, ja, men jag håller på att sätta ihop ett band och jag tänker att vi skulle åka till Estland och spela. Han var estländare då, kom från Tallinn. Och det tyckte jag lät mycket roligare. Så att jag tänkte mig inte för att säga, ja, men det vill jag ju jättegärna göra såklart. Det låter ju hur kul som helst. Varpå jag fattade ju inte då att jag sårade mina andra medmusiker, va? Och jag tror inte ens att jag hade magen att säga åt dem att jag vill nog hoppa på det här bandet istället. Eller så gjorde jag det, men jag sa det på ett taffligt sätt för att göra sån är jag. Och så reagerade de som sig bör. Ja, men här har vi jobbat en hel höst när vi bokat in. Vi har inget annat band att spela med. Ska du nu åka iväg med de här? Det här köper inte vi. Och så pågick vad som kändes som en evighet, men som säkert bara var en dag eller något sånt där. En slags inre brottningskamp. Så. Vad ska jag göra med det här? Jag har ju sårat människor djupt. Människor som har lagt ner tid på mig, som är mina vänner. Så vid något tillfälle samtidigt sa, men kan ni förlåta mig så? Eller vad ska vi göra? Eller rättare sagt, de sökte upp mig, ska jag säga. Och så, det här gjorde, alltså, vi har funderat lite, vi andra. Och känner att ja, det är ju inte okej. Men vi tycker att vår vänskap är alldeles för viktig för att det här ska förstöra det. Åk du till Estland, så där, sa de. Helt utan ironi eller syrlighet i rösten. Och så låter vi det här liksom vara som det är. Det löser sig för oss. Frukten av det här var ju att våra relationer fördjupades. Alltså vår vänskap blev mycket bättre. Jag tyckte inte det var kul, för jag blev ju förutmjukad. Jag skämdes ju som en hund. Jag visste att jag hade gjort fel. Men frukten av att de sa sanningen till mig och sträckte ut förlåtelse, alltså, det skapades som en slags möjlighet till försoning, var att våra relationer fördjupades. Det är oerhört tacksam för. Så det jag menar att det är bra att säga det. Det är som att vi behöver en förödmjukande sak om dagen för att kunna förhålla oss ödmjuka och veta att vi är barmhärtiga. Så vi behöver vara medvetna om det här. Att vi är brustna. Jag skulle kunna säga mycket mer. Jag vet inte om jag har tid eller om jag ska. Alltså, jag tänker den här medvetenheten. Vi är till och med det i gudstjänsten. Inte idag och inte de senaste gudstjänsten. För att annat som händer hela tiden. Att vi har en syndabekännelse. Alltså, den har ju en poäng. Därför ska vi påminna oss om det här hela tiden. Att det finns med oss genom hela livet. Att vi har de här bristerna. Vi brister, vi kommer göra fel, vi kommer göra övertramp. Oftast omedvetet, ibland medvetet. Men det finns en väg tillbaks från dem. Och det är bra därför att, för att vi inte ska vara så drivna av det här dåliga samvetet. För att vi ska kunna slappna av den där vetskapen. Kunna vandra mot den där helheten som Jesus bjuder in oss till. Med ett mått av ödmjukhet. Sådär. Förstår ni? Ni förstår. Jag tror det är oerhört viktigt. Och då kommer det där välkomnandet av andra då. För det var det de gjorde det samtidigt med mig. De sa någonting som var sant, men som välkomnade de mig samtidigt. Vi gillar inte det där, och därför så drar vi oss sällan för att stöta oss med varandra. Eller man går och tjatar bakom ryggen och säger det där var fel. Men välkomnat av andra, det är ju det som är försoning. Det är det som händer där. Och försoning, tänker jag, det är ju precis det där, att lära sig. Alltså, vad ska jag säga? Att lära sig att hitta vägen från det som kan vara brustet och destruktivt i relationer. Det hade kunnat bli riktigt illa. Men att hitta vägen från det till en slags mångfald med tålmodig kärlek i centrum. Så, att säga.
Ja. Så genom deras uppriktighet i din brist så fick du erfara, ja, barmhärtighet.
Så är det ju. Jag kommer ofta tillbaka till den här historien. Jag berättar den jämt, för den är fortfarande väldigt stark i mitt minne.
Mm. Ja, men det är godkänt.
Tack.
Vi går vidare till det andra ledordet, efterföljelse, att följa Jesus mot det goda livet. För centralt i barmhärtighetens gemenskap är att vi ytterst följer Jesus. Det är han som är vårt centrum. Vi vill lära oss att älska Gud och vår nästa. Efterföljelsen, att följa Jesus, är en nådens väg. Det är ett fortlöpande befrielseprojekt, skulle man kunna säga. Och eftersom det är just fortlöpande, det pågår hela tiden, så påminns vi om att ingen är fullkomlig eller färdig, eftersom vi alla inbjuds att varje dag upprättas till hela människor i mötet med Jesu barmhärtighet, som vill leda oss in och i riktning mot det goda livet. Men alltså, hur känner vi igen en sån inbjudan som vi då uppenbarligen får varje dag? Till upprättelse, till efterföljelse och ytterst till det goda livet. Jag tänker, det finns rätt många gråa dagar mellan höjdpunkterna och när det glimrar. Alltså, hur känner vi igen den inbjudan dagligen?
Det här är jättebra. Mycket av det som du säger, det är ju också citat från den här församlingen. Bara första sidan från den. Jag bara säger det igen, det sa ju du säkert innan. Så den är väl värd att sitta med. Bara den där första sidan faktiskt. Jag kan säga så här då. Jag har ju slängt mig under hösten lite grann med en fras som går ungefär så här. Att kanske är det rimligt att säga att en kristen, att vara en kristen, det är att söka och se Kristus i allt och överallt. Det låter ju tjusigt. För min del är det så här egentligen, att jag, det som är svårt för oss, tror jag, det är att vi har vant oss med, från barnsben tror jag, vi formas till det i sättet vårt samhälle är byggt, i skolan, att liksom inte titta så mycket efter det annat än särskilda tillfällen då. Alltså, men det större delen av livet är ju, det är ju bara så, det är de här gråa dagarna, en del dagar är svarta också, så kommer de ljusa. Men Kristus är ju alltid Kristus, hela tiden, överallt och igen. Jag kan berätta så här, en vanlig dag för mig som jag försöker, det är inte alltid jag lyckas med det, men då försöker jag rikta blicken mot det. Jag vaknar på morgonen, tar ett andetag, tackar Gud, ställer mig upp yrvaken och i mina kalsingar, för vi bor på tredje våningen så ingen ser mig. Och så tittar jag ut över Stångån där vi bor. Och säger, upprepar förmodligen någon bön jag lärt mig om att liksom, Kristus är under mig, Kristus ovan mig, Kristus till höger och till vänster. Så tittar jag ut, vad jag ser mina ögon på just då. Ja, det är Stångån, den är vacker, det är höstlöven nu. Det är människor som cyklar till och från jobbet, eller till jobbet förmodligen. Att sätta sig ner vid bordet och titta på mat, var kommer den här ifrån? Tack ut för det här, de händerna som har fört den hit, alla de här. Att bygga in vardagen i en slags bönevandring på något vis. Man kommer hit i kollegans skratt, tårar eller suckar över vad som ligger framför. I Crossroads verksamhet här, i andra människor som ramlar in, i husförsamlingen, i gudstjänsten. Det låter som en floskel, men det är varje dag en slags retreat. I det avseendet att man liksom försöker vända blicken. De flesta dagar skulle jag säga, så misslyckas du kapitalt med det. Ofta så vaknar jag stressad över någonting. Eller så tycker jag utsikten är tråkig. Men långsamt, alltså, vi har ett helt liv på oss att upptäcka det här och att formas. Och i allt det där som vi lägger märke till, så finns det, alltså det jag tänker att man lär sig, att det finns en inbjudan till det här livet i precis allting.
Men alltså att möta Kristus i allt, hur lyckas du med det den morgon du sen väcks av budet av ytterligare en dödsskjutning i en stadsdel nära dig?
Då, i sådana fall så möter jag det med ett förtvivlansrop eller ett skit också. Ska det vara så här? Jag tror att vi, alltså det är som sagt, svårigheten för oss är att vi vill själva ha en Gud som alltid är ljus. Men vi lever ju, alltså de flesta dagar är gråa, som är många av dem är också svarta. Många av dem är svarta. Och då är det egentligen, då är det en fråga om att hålla i någonting. att ha någon annan att ropa till kanske. Eller att ropa i sin ensamhet. Alltså, för vi blir aldrig färdiga. Och resan går genom det som är grått oftast. Och det som är svart. Och det sen det som är så. Och jag tror det är det vi har vant oss av med på många sätt som kristna. Att tillvaron, det svarta är undantaget. Men annars kan vi inte tala med självförtroende om att det finns ett kors mitt i våran tro. Så. Alltså, det låter ju så himla deppigt. Men det är ju så. Och kanske är det liksom att bygga de här vanorna, att hela tiden upptäcka, upptäcka. Och bönen lär oss det, gudstjänsten lär oss det, rytmerna. Att det är sant även när det är som jäkligast. Det låter kanske inte så trösterikt om man är där nu, men det har burit mig i alla fall. Så mycket kan vi säga. När det har varit svart, då är det den där tråden man håller sig i. Det var ju upplyftande.
Ja, ja, det är bra. Det är tack. Bra. Att följa Jesus i riktning mot det goda livet är ju en sak, men vi betonar ju väldigt tydligt också gemenskapen. Ja. Tillsammans i andens kraft. Eftersom vi på allvar tror att vi möter Jesus i och genom den här gemenskapen som kallas församling. Det är ju häpnadsväckande. Bibeln talar om församlingen som Kristi kropp, en helhet av delar. Där Jesus trots vår synd, i vår ofullkomlighet, är närvarande bland oss genom anden. Och det är skälet till varför vi vill leva våra liv tillsammans inför Gud. För att vi tror att Jesu förlåtelse och förvandling förmedlas i mötet med den kristna gemenskapen. För i gemenskapen får vi möta Jesu barmhärtighet. Och i mötet med hans barmhärtighet, förmedlat genom gemenskapen, lär vi oss vad det goda livet som Jesus har visat för oss innebär i praktiken. Men med alla dessa fina ord staplade på varandra kan man tycka, för man sitter och känner, vad då möter Guds barmhärtighet i den här gemenskapen? Jag ska minsann tala om för dig att jag har varit med om både det ena och det andra bara i Johanneskyrkan, och det var långt ifrån barmhärtigt alla gånger. Är det inte precis tvärtom, att gemenskapen för det mesta skymmer Jesu barmhärtighet? Ytterligare en upplyftande fråga.
Ja, ibland känns det så faktiskt. Jag har mina tidigare erfarenheter också. Jag tänker att den historien jag delade innan kanske påminner om det nu. Den kom inte alls som ett kyrkligt sammanhang såklart. Det fattade ni. Men de människorna jag hade liksom bundit mig till, de stod i vägen för något jag ville göra. Kan inte jag få göra som jag vill? Och då blev ju... Men så visade det att eftersom de gnisslade emot så födde den djupare gemenskap. Så jag tror inte det. I där vi levde några år i England i kommunitet, så han som var direktor eller så, som var del av ledarskapsteamet där, han är en extremt extrovert människa, han är alltid positiv, han älskar att leka och gör det jämt. Hoppas få hit honom någon gång så kommer ni fatta vad jag menar, han är som en studsboll. Han sa ofta till folk efter ett tag så där, att när jag kom hit så trodde jag att jag älskade alla människor. Sen så började jag leva i kommunitet. Eller jag trodde att jag gillade alla människor. Och då förstår man att man, alltså att leva med andra människor, att formas till det här livet tillsammans med andra, det innebär att man lär sig att älska andra människor. Vi har ju inte valt varann. I en kommunitet gör man verkligen inte det, men på sätt och vis är det ju detsamma. Det här är ju inte en intressegemenskap. Ja, men om det är det, är det ju förfärligt. Då kan vi lika gärna lägga ner. Det här är ju någonting annat, tänker jag. Alltså, vi kan inte bestämma vilket vi lever i församling med. Och så är det ju, alltså, rubriken är gemenskap i tillsammans i andens kraft. Ja, precis. Jag tänker att det anden gör det, att anden är alltid fri. Och den skapar alltid den här mångfalden, olikheten som man får lära sig att leva tålmodigt i. Och så växer vi. Ofta är det ju på något vis då, som att det är ju minsann de här människorna i sin egen församling som står i vägen för min fantastiska andliga tillväxt. Det är precis tvärtom. Alltså om det inte går till det rent katastrofala. Va? Men det är inte det vi talar om. Så tänker jag att det är. Alltså, det är så anden då tar in oss i det som är Guds liv som man brukar tala om. Så att vi upptäcker Kristus i varandra också. I där det gnisslar i våra processer, där vi inte är överens, i det där vi känner att man måste ta det här ett varv till, där man tycker det här var lite pinsamt, där jag känner att jag brukar inte vilja säga till om saker, men jag kanske borde, och så blir det lite jobbigt och sådär. Där händer det. Där är anden tillsammans med oss, tänker jag. Och eftersom vi i sådana fall kan fungera så, eller när kyrkan funkar så, är det fantastiskt, för då visar det i världen att man kan leva i olikhet och i mångfald utan att det leder till att man i värsta fall tar livet av varandra. Alltså, jag brukar säga att det är fantastiskt att vi är här nu. Vi håller inte åtminstone på att slåss med varandra, vilket är ett underverk. Vi ägnar oss inte åt det. Men det är... Ja. Det är det som är liv här nu. Jag brukar också använda ett ord som är trassligt. Därför att så är det. Men det är ju vårt vittnesbörd, så att säga. Att vi är trasiga. Men vi lär oss över ett helt liv tålamod genom att leva i gemenskap med andra. I olikhet. Men när nattvardsbordet kommer till snart. Det är ju ett fantastiskt symbol för det. Och mycket mer.
Ja. Men det kanske ändå är tur att vi får göra detta i andens kraft. Och inte utlämna det åt oss själva.
Det får man nog säga.
Ja. Mm. Poäng till
mig. Var det rätt svarat?
Det var rätt svar av mig.
Sitter och tittar på Kalle här. Om han säger.
Precis. Examinatorn för den här tisen. Ja. Gemenskapen kan ju i en mening vara någonting som blir väldigt inåtriktad, inåtvänd, som handlar om oss. Därför så finns också ett fjärde nyckelord som riktar oss utåt. Mission heter det på kristet språk. Och syftet är för världens skull. Att i evangelierna så blir det väldigt tydligt hur Jesus kallar till sig lärjungar för att leva i gemenskap med honom. Och hur han samtidigt kallar den gemenskap som lever nära honom att sändas vidare till andra. För att andra också ska bjudas in till den barmhärtighet som blir synlig och levande i mötet med Kristus. Evangelium, som det talas om, det betyder ju glada nyheter för hela skapelsen. Inte bara för en liten utvald grupp. Och är en inbjudan att bli del av den nya mänsklighet som Gud håller på att forma och som en dag kommer att se sin fullbordan i den nya skapelsen. En ny mänsklighet som betjänar fattiga, sjuka och förtryckta, som verkar för rättvisa, som tar strid för att bevara Guds skapelse som den fantastiska gåva den är genom att värna om miljön och inte trycka ner den eller förkasta den. Och när vi lever tillsammans, det liv som då framträder gör det synligt att det är i och genom Kristus som vi tillsammans får vara ett vittne om den kommande nya skapelsen. Den som Gud är i färd med att forma. Och genom att vi lever detta liv tillsammans får vi vara ett kanske litet men ändå konkret tecken, ett hoppets tecken för andra människor, för den här världens skull. Vi är församling, så sker mission. Säg någonting om hur du förstår det här med att vara ett hoppets tecken för världen. Det låter ju också lite pretentiöst, men hur är man ett hoppets tecken för världen utan att det kantrar över i någon slags självrättfärdighet?
Ja, det...
Alltså, det där sista tillägget stod inte i manus som själv.
Ja, du. Nej. Alltså, vi var ju inne på det den senaste liksom utvecklingen här, tänker jag också. Jag kanske fortsätter på det då. Det är ju på något vis mitt i det som är en församlingsgemenskap. Nu kommer jag låta väldigt baptistisk. Jag kommer låta anabaptistisk till och med för er som har såna dragningar. Jag ser det nog. Alltså det församlingen, det är precis som du säger. Det församlingen är och gör är Guds mission. Alltså i våra långa processer, i husförsamlingarna, i hela församlingen, i vårt gudstjänstfirande, i vårt arbete i små grupper, verksamhetsgrupper, vad man ska kalla det, med mission, med lokal, med barnen, tonåringarna och så vidare och så vidare. I förkunnelse, i lovsång. Allt det är mission på något vis. Både det inre och det yttre flyter ihop på det viset. Så, ja, men det gör också att är ju inte ett vittnesbörd. Vi deltar inte i Guds mission, för det är ju fint att säga så, men det är ju det som är sant. Genom att vara de duktigaste på någonting, eller att de mest fläckfria, de som är bäst på att göra det eller bäst på att göra det, utan vi deltar som vi är. Det är också en sak som är en annan erfarenhet från livet av att jobba med den här organisationen som heter Christian Peacemaker Teams då, och jag jobbade i Västbanken i Palestina, i en stad som heter Hebron, och där dit åker man kommer från nordvästra Europa, man har pretensioner om att vara en fredsskapare. Jesus säger att vi ska vara det. Man har sin utbildning, man har sin teologi, man har sitt paket och kommer ner och upptäcker en tillvaro som är ohyggligt komplicerad. Och fylld av, alltså det går att ta på spänningen. Det finns, det är en delad stad, det är små barn som får gå till skolan förbi militära checkpoints till och från. De möter människor med rejäla automatgevär som blir trakasserade av judiska bosättare. Man möter palestinska klaner som slåss med varandra med kniv i mörkrets skydd. Som använder varje tillfälle att göra sig själv till offer och därmed liksom kan terroristorganisationer och liksom rekrytera folk. Det är en soppa. Och så kommer man dit, känner nu det här, jag vet precis hur det här ska gå till. Och så ställer man sig mitt emellan två och upptäcker att den här frustrationen, den här ilskan, den här viljan att skylla på någon, att skapa fiender, den bor här. Den bor i mitt inre. Det tog inte många minuter innan jag fattade hur arg jag var på alla människor där. Och min kropp gav upp fysiskt. Jag tror jag hade 7 stycken maginfluenser. Eller lite maginfluenser, ni vet. Jag fixade inte stressen, för jag var arg på alla hela tiden. We're all in it together. Alltså den brustenheten som finns där med vi. Skillnaden med oss, och den är gigantisk, det är Kristus. Där försonas liksom korset och uppståndelsen. Och då kan man liksom, då kan man sänka axlarna. Okej, det här finns i mig också. Därför kan jag jobba. Jag behöver inte liksom ha den färdiga lösningen på det här, men jag kan ställa mig i den här situationen och sucka, även om det är det enda jag kan göra. Man kan vara i en situation, vara med den och så vidare. Jag tänker det är ganska viktigt. Om vi tänker så om oss själva på en annan nivå, så är vi mitt i alla våra imperfektioner och allting vi har som är trassligt och allt som är väldigt bra. Så vittnar vi och bjuder in människor till Kristus. Vi behöver, en del saker måste vi jobba på, en del måste vi bli bättre på. Men vi är missionen då. För mig är det oerhört skönt att tänka så. De gånger jag känner att det här blir inte bra, vad ska vi göra av det här? Så, ja, mycket mer kan sägas. Men vi vittnar liksom mitt i allt det om det helande som Gud ger åt allting hela tiden. För att vi är mottagare av det. Ja.
Och går i riktning mot det som han är i varande att forma. Ja. Ja. Avslutningsvis, tillbedjan till faderns ära. Mm. I mötet med Guds barmhärtighet, i mötet med Kristus. Och jag skulle säga att vi i princip var och en bär på en erfarenhet av att ha mött Kristi barmhärtighet, så inbjuds vi till att bli mer mänskliga. Vägen till detta går genom att inse att vi är människor och endast Gud är Herren. Och konsekvensen av den insikten, att vi är skapade varelser, människor till Guds avbild, men endast Gud är Herren. Konsekvensen av den insikten, det är att det endast borde vara Gud som är värd vår yttersta tillbedjan. Och vår bön blir därför ständigt, och som vi ofta återkommer till: ske din vilja, du som är alltings Herre. Ytterst en fråga om tillit. Tror jag verkligen detta? Är Gud verkligen alltings Herre? Om det är så, ske din vilja. Att göra hela våra liv till en tillbedjan. Att ära Gud och njuta av hans godhet för alltid. Så vad är tillbedjan? Är det det som Lasse och gänget håller på med här? Är det det som vi talar om? Att vi ska alltid spela i band och stå framme på en estrad och sjunga lovsång? Eller vad? Det förstår vi att det inte är, men vad skulle du lägga? Vad lägger du i ordet tillbedjan? Det är det bland annat, så att no offense.
Det är okej, vi gillar det. Ja, det är det och mycket mer. Jag kan berätta en till kort historia egentligen bara då för att illustrera det. Den kommer också från England och från livet i kommunitet. Det fanns och finns fortfarande på Scargill, som det hette där vi levde, en man som hette Dave. Han skulle rådna om han visste att jag pratade om honom nu. Men det är talande för honom. Dave var en sån man. Hans officiella titel var det som på engelska heter Operations Manager. Det vill säga det var Dave man ringde när något var fel. Och så kom Dave lufsan. Det var en ganska stor karl, skäggig. Och så tittade han på en sån där vänlig blick som gör att man känner att allting kommer att bli bra. Och så blev allting bra. Han trivdes inte i förgrunden av saker och ting. Han gick omkring och fixade, projekterade, styrde upp ritningar, fixade läckor, ordnade så att larmen funkade, serverade mat. Ett av mina starkaste minnen, när vi precis hade flyttat dit, så hade Anna hade gjort någonting. Hon hade stukat, alltså det var en tuff dag. Hon var stukad inombords kan man säga. Hon liksom satt ner i våran lounge och var helt förstörd. Så kom bara Dave fram. Han var mitt inne i någonting, gick med walkie-talkien. Och så såg han Anna, satt sig bredvid henne liksom, och satt med henne i en halvtimme. Det tänker jag är tillbedjan. Jag vet inte hur han tänkte på det rent intellektuellt, men jag vet att han var en sån man som gick omkring och visste att varje fotsteg jag tar, varje andetag, varje blick jag vilar på någon, varje ord jag säger är tillbedjan. Det betyder inte att han alltid var glad. Han kunde vara, som ni anar, som var förmodligen den mest stressade mannen på hela stället. Va? Därför att call Dave, det var det man sa automatiskt om någon frågade efter någonting. Jag vet inte, Dave vet. Men det fanns nog med hans uppenbarelse att han hade vänligheten, villigheten att ta hand om människor och att hela tiden finnas till hands. Som inte verkade stressa honom det minsta. Jag tänker det. Och sådana människor har vi runt omkring oss allihop. Vi brukar kalla dem för helgon med en del språk, eller förebilder med ett lite annat språk. De där är viktiga för oss och vi är alla sådana, tror jag, på sätt eller vis. På olika sätt och vis. Men kika efter dem och sök dig i varann så där. Det är väl en story kanske.
Det blir ju väldigt konkret. Liksom Gud är väldigt konkret. Som blev människa och tog plats i terrängen. Och bjöd in oss till gemenskap med sig själv. Fem stycken nyckelord. Barmhärtighet. Gemenskap. Efterföljelse, mission, tillbedjan. Fem nyckelord som alla på olika sätt syftar till att forma den plats där alla slags människor får möta Guds barmhärtighet. Det är de vi är, det är de vi är kallade att vara. I all vår brist och all vår ofullkomlighet. Och det som i grunden tycks vara ett hopplöst projekt. Hur skulle vi på något vis kunna göra någon som helst skillnad? Fullt befogad fråga, men som inte i grunden är ett hopplöst projekt. Eftersom Jesus är centrum. För det är bara i sällskap med honom och i gemenskap med varandra som vi i andens kraft kan ledas mot det goda livet. Där vi tillsammans får ära Fadern och njuta av hans godhet för alltid. Den plats där alla slags människor kommer att få möta Guds barmhärtighet. Han som var och som är och som kommer. Från evighet till evighet. Amen. Låt oss be. Tack Jesus att du bortom ord, bortom berättelser, i allt, i ord, i berättelser. Möter oss, inbjuder oss och du säger till oss, jag är här och det är nog. I mig så har ni allt ni behöver. Så kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Herre, låt oss höra din röst. Hjälp oss att förstå att i dig har vi allting. Låt oss få vara en plats där alla människor, vi själva och andra, får möta din barmhärtighet. Och att vi ska få förundras över att du är allt igenom god. Du som visar oss Fadern, som ger oss sin ande, som gör att du kan bo i våra hjärtan. Vi ber så i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.